Vi ska hjälpas åt också, Britt-Maria och jag, om vi vill att det skulle vara med. Och då har vi fått in frågor. Och det är en fråga från en Ulf Granat. Var sitter du någonstans? Ja. Skulle du vilja läsa frågan eller ska vi läsa upp den?
Jag kan läsa.
Ja, varsågod. Då får vi se hur många som vill samtala i frågan. Det är ju tidsbegränsat. Vi har ju 2,5 timmar kvar då. Det var bara 2 timmar och 10 minuter. Ja.
Ja.
Ja. Nu får vi hjälp.
Ja, men då läser jag den här resonan också. Den som jag skickade in. Jag trodde kanske inte att den skulle tas upp, men det var ju fantastiskt roligt. Bönen i gudstjänsterna har fått allt mindre plats, vilket antagligen innebär att den tillmäts allt mindre betydelse i förhållande till andra inslag i gudstjänsten. Den fria offentliga bön som tidigare varit ett av pingströrelsens kännetecken har ersatts av en slags formell bön utförd av pastorer och mötesledare. Bönerna har allt mer antagit formen av ett slags andligt smörjmedel som syftar till att nedkalla Guds välsignelse över den stora mängd aktiviteter en församling anser sig behöva driva. Om vi betraktar den första församlingen ser vi att bönen hade ett väsentligt större utrymme än den har i den kristna församlingen av idag. I 1 Timoteus 2:1-3 ser vi att Paulus menar att bönen är viktigare än allt annat i det kristna livet och i den kristna gemenskapen. I en förnyelse av det slag vi alla väntar efter, är vi då villiga att ompröva allt av religiöst föreningsliv och formalism, allt som luktar liturgi och ceremonier, för att låta bönen bli det som vid sidan av förkunnelsen av evangelium dominerar. Bönen alltså. Det är ju lätt att väcka en fråga så här. Så här, jag har gått med 2 frågor och burit på så där, va. Jag kan ju ta dem som en kort inledning här, va. Och jag har föreställt mig hur man börjar om så här, som ni har gjort här i Linköping. Och jag tänkt mig, om jag skulle finnas med i ett sådant sammanhang, att börja om. Och jag tänkte så här, vad behöver vi ta med oss från allt det här? För vi har ju en våldsam ryggsäck. Jag är ju uppfödd i pingströrelsen. Jag har ju funnits med där praktiskt taget sedan jag var barn. Och vi har så mycket med oss. Vad behöver vi ha med oss egentligen? Och den andra frågan som jag också har funderat över, just när det gäller bönen i församlingen. För vi ber för allt möjligt, det ska vi. Vi ber för gudstjänsten, vi ber för verksamheterna. Vi sveper in hela världen i våra böner. Och det är mycket som vi tycker att Gud ska ta hand om. Men kan det vara så här egentligen, att bönen egentligen skulle vara själva skälet till att vi samlas? Vi samlas egentligen inte för att be för en massa saker, utan vi samlas egentligen därför att vi tillsammans i bön har behov av att söka Gud. Är det så? Ja. Gud välsigna oss idag.
Ja, vilka är det som har tänkt säga någonting eller fråga? Nu får du räcka upp en hand så får vi se om det är 5 händer eller 50 eller vad det blir. Så vi får dela på tiden. Är det någon som vill säga någonting nu direkt? Ja, varsågod.
Du kan ställa det.
Ja. Vad heter du?
Annika Axberg heter jag. Det här med bönen, jag tänkte att ofta är det ju precis som vad heter ofta är det ju som att säga att vi ber för massa grejer som vill att Gud ska ordna, men ofta, jag tror att det är tvärtom, att Gud vill att vi ska samlas för bön för att han vill ge oss ett uppdrag, han vill ju att vi ska gå på det som han vill göra. Så jag funderar mycket på att söka Guds ledning, så där, jag vill bara flika det.
Ja, är det någon mer som vill?
Ja, det är mycket intressanta
frågor.
Ja, Gunnar Nylander från Nylander. Nytt liv, kristen gemenskap i Landeryd.
Landeryd, ja.
Det är som jag sa, mycket intressanta frågor här. Och jag ska vara väldigt kort med att just anknyta till Britt-Maries två meningar i början. Vi är inget vi är ingen oppositionsrörelse. Vilket är ju sant. Det är ju de som går ifrån Guds ord som är oppositionsrörelse. Och det är väldigt viktigt att vi håller fast vid det. Så blir vi stärkta i tron. Och frimodigheten att gå fram med att vi är den rörelse som håller sig till Guds ord och inte i opposition. Och bli inte populär, nämnde Britt-Marie också. Jag tänkte säga tvärtom. Det är det, vi blir populär, men det är bara frågan hos vem. Därför att vi blir populär i himlen. Och det är det som är det viktiga för oss. För när det blir, då blir det så att Guds välsignelse kommer över våra liv, våra bönemöten. Så att bönemötena blir inte att vi behöver så att säga rada upp en massa olika, vilket är inte fel heller. Utan det blir så att bönemötena blir en lovprisning till Herren. Och då får man uppleva att Herren gör under ibland oss. När han blir förhärligad.
Ja. Någon mer? Sigvard?
Ja, Sigvard Sverige heter jag. Kommer från Göteborg. Jag kan väl säga, och tillsammans med några vänner här så finns vi något som heter Gullbergsmötet. Vi anordnar ju den konferensen som var i Göteborg i höstas då, i slutet på augusti var det. Mm. Jag tycker att precis som Ulf här och flera har varit inne på, att bönen är mer mitt överlämnande av mig själv till Gud. För där har vi fastan också. När vi fastar för en sak exempelvis, eller vi ber för en sak, då vinner vi redan från början om det är ett överlämnande åt Gud och av oss själva. Sen kan man ha med det andra, men just det där, jag lämnar mitt liv åt Gud nu i bönen. Och vi kan aldrig komma ifrån att vår bön är inte att vi radar upp en mängd saker som vi sen tycker att Gud nästan som en springpojke ska ta hand om. Utan det är ju faktiskt en kamp som vi går in i mot ondskans andemakter. För det är där striden vinnes som sedan blir synlig här på jorden. Så där tror jag att det har gått förlorat något. Jag växte ju upp som Ulf i ett pingsthem där pingsväxeln hade brutit ut i den lilla bygden där jag kommer ifrån. Ulf är från Huskvarna och jag kommer från lilla byn Möcklehult ner åt Värnamo till. Och jag minns de bönemötena som hölls i mitt hem. där pingstväckelsen, då kan man säga, startade i den bygden. Och det var verkligen vad man tog tag i att dra i bönelinan. Det vill säga att man ryckte i Gud. Man knackade på Guds hjärta, man bultade på Guds hjärta. Här kommer vi för att vi vill vara med om att dela den kamp som du har för att vinna världen. Och då kom de här andra bönämnena sedan lite i bakgrund. Elsa är sjuk exempelvis. Eller Sivar har problem med i skolan. Eller vad det nu, för det var väl ganska vanligt. Så alltså, jag tycker att vi har börjat plocka upp bönämnen som tar över det där viktiga uppdraget som Gud har gett oss igen. Ja, det var det.
Amen.
Ja. Nästa. Christer Olin där.
Ja. Det var otroligt, precis som att det är otroligt intressant, men det här med bönen. Jag tror att det egentligen handlar om en mognadsprocess. Jag tror att från början är bön väldigt, väldigt enkelt för oss människor. Vi tror vi ser vissa former vi utför bön och så här. Men jag tror för att tränga in i vad bön egentligen är, så behövs en mognadsprocess, det tror jag. Man lever kvar i det. Jag tror att vi behöver be mycket mindre, och jag tror att vi behöver be mycket mer. Jag tror att det är så. Men mycket mindre menar jag just det här att när vi fastnar i de här formerna i orden, formuleringarna, bönen och alltihopa det där, då plockar vi ner hela bönen på en mänsklig nivå. Frank Malm fick frågan en gång när han var på väg in och skulle predika, och fick snabbt frågan till honom så mycket: hur mycket ber du? Och han hann ju inte svara utförligt, så han sa 24 timmar på dygn, sa han. Nej, han sa 16 timmar på dygn faktiskt. Sen utvecklade han, när han stod i talarstolen, och då sa han att jag svarar på en fråga hur mycket jag ber och svarar 16 timmar. Det är fel, kom jag på här nu, sa han. Jag ber 24 timmar på dygn, sa han. Och det är ju sant. Därför att anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Alltså Guds ande i min ande ber till Gud ständigt när jag sover, när jag gräver, när jag fiskar, när jag kör bil och när jag ber. Och då är vi inne på den där bönen då. Har ni tänkt på det här? Det här vet jag, det här är lite provokativt, men om Elias står i Jakobs brev, Elias som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. 42 månader. När han sedan bad igen, bad han inte på 3 år och 6 månader? Det är frågan. När han sedan bad igen. Så jag tror vi ska be mindre. Men just med sakerna om sjuka Svea och Sigvard och de där. Därför då plockar vi ner bönen på någon slags terapeutisk nivå. Och Jesus han sa, när ni ber ska ni inte hålla på och rabbla de där orden. För er far, vi vet ju naturligtvis redan innan. Men han själv gick han på hela nätter i bön. Men vad gjorde han då? Ja, det är en fråga. Och det är det jag menar med mognad. Att komma fram i den där mognadsprocessen. Vad är egentligen bön, så att jag kan ta mig tid i bön utan att fastna i bön? Förstår ni? Den frågan är intressant. Tror jag. Än en gång. Plocka inte ner bönen på bönens nivå. Då bönen finnas där den verkligen hör hemma i relationen med Gud. Då vet Gud redan om man tittar det här. Och så får vi gå i förberedda gärningar. Så be mer och be mindre.
Ja, jag är det här man. Det är bäst att komma över det. Så långt bak så sladden nog kanske inte.
Jan Gyllenhammar, jag kommer från Pingstförsamlingen i Skänninge. Jag är äldste och vice ordförande där. Tycker det är spännande att komma hit och få ta upp de här grundläggande sakerna som har med församlingen, ett kristna liv att göra. Bönen är ju också ett sånt ämne. Då vill jag säga så att jag har ingen auktoritet på det här ämnet. Jag har inget något jättestort föredöme heller. Jag tycker det är jätteviktigt att man ber. Det är mer och mer för varje år som man är som kristen. Och det är lite grann som Christer är inne på det här. Om du är fiskare eller om du var det nu är, så finns en helig ande här. Och tänk vad mycket tacksamma man är för det. Men samtidigt så finns det en längtan att liksom kolla lite grann med originalet och gå tillbaka. Titta, vad säger Guds ord, vad säger Bibeln om detta? Hur levde Jesus? Hur levde den första församlingen? Jag minns när jag var i Israel 91 så var vi till den övre salen där, Sions berg. Det var ju där då de 120 hade stängt in sig i fruktan för judarna. Och där bad vi 2000 år nästan år efteråt, eller 1900 någonting om ni som räknar exakt rätt där. I den heliga ande, i tungor, i frihet. Det var en fri bön och den fanns där. Och jag tänker på apostlamötet, apostlagärningarna 15, när de var församlade i Jerusalem. Vilken bön det måste ha varit. Jag tror inte de bad de här tidbönerna. För att möta dem. Jag tror inte det var någon sån här tysta bönemöten att vi ber tyst i våra hjärtan invärtes. Jag tror inte det. Men jag tror det finns utrymme för tystnaden också. Visst gör det det? Visst finns det utrymme för att kanske läsa en bön också. Men i mötena så var det frihet. I mötena var ju den här kommunikationen. Om man är i Jerusalem så säger judarna så här att det var en som sa det i alla fall, det bästa att säga det som inte generaliseras. Så sa han så här, ja, här har vi då lokalsamtal upp till Gud, sa han då. Och jag kan ju hålla med honom på ett sätt. Att de lever så nära Gud i Israel så att de har lokalsamtal upp till honom i och med att det var ursprunget där nere. Och du ser det så, att du var alltid nära till det här lokalsamtalet genom den heliga ande, var du än befinner dig. Så är det också det någonting då som kännetecknar en gudstjänst, kännetecknar ett möte, det är friheten i bönen. Och lovsången, tillbedjan och bönen hör ihop här väldigt. En del församlingar som har vi oftast åkt och tittat på, en del åkte ju till Korea. Gjorde du det, Sven-Ola? Nej, det gjorde inte jag heller tyvärr. Skulle gärna vilja ha gjort det, Jan Gishos församling. De hade alltså en kallelse, eller de upplevde att det var viktigt med bön. De ber dygnet runt där nere. Eller där borta, vad man ska säga. Och de upplevde att det är viktigt. Så bönen är viktig. Men att göra någon lag till detta, det är jättesvårt att lägga på något mönster. Eller så här, det är faktiskt varje församling upp att göra det. Men att gå tillbaks till utrymmet till att vara fri i den heliga ande, låta den heliga ande läsa, håller på att säga läsa eller leda bönen. Det jag tror vi behöver. Vill någon gå till någon församling i kyrkan där det läses tyst, om då får de göra det, det är helt fritt. Men för församlingarnas framtid och vår framtid som kristna i Sverige, så är det ett levande liv tillsammans med Jesus. Det betyder att du har en kommunikation med honom. Och det är naturligt, det är klart och det finns där varje dag. Krångla inte till det för mycket. Men ge det utrymme. För vem är det vi ber till? Tänk på det. Jag ber inte till Sven-Olof. Jag ber till Herren, han som sitter på Faderns högra sida. Inför det respektet och majestätet som jag är inför honom. I de stunder som jag önskar jag skulle kunna göra, vill jag göra det mer, men inte göra det. Men även i de stunder som jag upplever att han är fantastisk, han älskar att han finns oss nära igen. Vi får uttrycka vårt hjärta till honom i bön. Både på ett språk som är mänskligt, som man kan förstå, men också i den heliga ande genom tungor. Och det är det fantastiska som vi gör. Och det är friheten. Och det ska vi fortsätta med. ta emot det från Herren och fortsätta låta honom få ta mer plats i ditt hjärta, så blir det här naturligt automatiskt. Jag tror det är också att det är viktigt att man lär vad bön är. Det finns jättemycket om detta vad bön är. Det finns många duktiga böcker på det här, som har skrivit böcker om vad bön är. Och bön, man kan sitta, stå i Bibeln, man kan stå och ligga och alla former och allting, vad man kan be för och vad rätt bön är, det säger Bibeln med. Och då står det ett bibelord som jag vill avsluta med för att inte bli för långrandig då. Så. Mycket förmår en man, för rättfärdighets man, när det bes med kraft. Ja. Och det var häftigt att höra det där, så att han inte hade bett och så bad han igen. Jag har inte sett det innan bibelordet. Jag tycker det är jättespännande när liksom vi är så här tillsammans. Vi ser olika saker och tar fram det. Vi ska inte göra lag, men det finns där. Det är inte, man kan inte sätta en mall på allting, men ändå med så finns det, för Guds ord är så rik på detta. För det ger oss så mycket värdefull både kunskap, men hur vi ska be. Tack för ordet.
Ja.
Men jag pratar färdigt. Jag tror att idag också med den trenderna, med de trenderna vi ser och utvecklingen och det här som har kommit in liksom från katolska influenser, ja, liksom där, jag tror att det finns någonting som vill hindra oss att lära oss att bedja. Därför att du kan ju åka till Visa Pingstkyrka till och med i Sverige idag. Och där går man fram och tänder lite ljus. Istället för att ropa till Gud som det står i Guds ord. Ropa till mig så ska jag svara dig. Så tänder man lite ljus. Och ju tystare vi blir och ju mer vi går in i kontemplation. Kontemplativa böner och så vidare. Desto mer förlorar vi denna rikedom. Och där tror jag precis det du Ulf också var inne på från början. I gudstjänsten. Att det liksom har blivit en programpunkt bara. En bön som vi ska be. Därför att det står i programmet. En minut bön och två minuter lovsång och så vidare. Och det är det som är så farligt, va? När vi tappar. Jag tror att bönen är ju vårt uttryck till Fadern. Ropa till mig. Be så ska ni få, säger han. Va? Men att ju tystare vi blir i våra gudstjänster, desto mer förlorar vi av den här enorma kraften att få uttrycka till Herren. Och han ska svara oss, står det. Ja. Det står också förresten i den första församlingen där, apostlagärningarna, att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna, står det. Mm. Så det var ju församlingens... Det verkar vara det de sysslar med i alla fall.
Ja, Tiva. Det var mitt.
Ja, jag tänker ju att vi är inne på något väldigt viktigt när vi har fått upp den här frågan. Så tack så mycket Ulf för att du nämnde in den och att det blev den vi pratade om. För här har vi ju egentligen nästan det mest ursprungliga vi kan tänka oss som vi pratar om. Lite grann av själva originalet som hör till Guds församling. Och jag tänker också på vad Christer var inne på där med, och vi nuddar ju vidare på lite olika sätt. Det ställdes en fråga en gång till Levi Petrus om profetia och hur man ska profetera. Och då säger Levi Petrus så här: se till så att du tänker på Gud när du profeterar. Tänk inte så mycket på omständigheterna eller omgivningen, utan tänk att du står inför Gud som om du nästan profeterade till Gud. Då finns det störst förutsättningar att bli rätt.
Jaha. Någon mer? Då får jag säga någonting också. jag har ju under min tid haft och få mycket med bön. Ja. Och det har väl man känner som en kallelse. Det finns ju så mycket. Det här är ett så otroligt område. Så det skulle kunna hålla på i en månad kanske att prata om det. Det finns ju så mycket olika infallsvinklar och så vidare. Det är ju, jag var ju bland annat på Lantors camping. Jag fick kallelse av Gud att vara där och be och fasta. Vi brukar åka ner det. Kristimedförslag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Då var vi ett böneteam på 15 stycken så där. Så kom ner och vi bodde där och vi firade nattvard på olika platser och vi gick runt och var för camping. Och sen då efter, ja, det är 4 år sedan när Gud plockade bort det här från. I Borgensberg då hade vi då gemensam bön mellan samkyrkan och pingkyrkan i 20 år, torsdag månader. Sen utökas det då med i Motala. Och jag ska inte gå in på det för att ta för lång tid. Men så kommer Gud och säger, det var väl i oktober månad. Vi ska be att ni får komma in på kommunhuset och be. Jaha, tänkte jag. Och så skrev jag det på en lapp och så låg den på mitt skrivbord. Och så gick det ända till sista december. Byggeskogen var i pingkyrkan mot alla, så jag åkte in på förmiddagen. Vi hade inget möte där. Och så säger då Birger, ja, sen då vi slutade möte, kom fram och ledde bön där. Och så bad jag, då hade jag i hela pingkyrkans publik där. Ja, Gud har sagt att vi ska in på kommunhuset och be. Är vi överens om att vi ska, vi ber om det nu, så talar vi om vad som var församlingsmöte. Men ska vi in där och stänga vägen? Ja, och så bad vi. Och sen glömde jag igen i där. Men så var det då en bönedag i pingkyrkan i Motala. Första, andra tisdagen i månaden i januari. Och då stod det då på Motala tidning. Ny kommunskandal. Kommunchefen var ute och cyklade. Ja, det kanske har hört talas om Motala skandalen för många år sedan. Det var rikskänt över hela Sverige. Det kom ju politiker och valde på sig. Och då ringde jag till kommunfullmäktiges ordförande direkt på morgonen. Ja, det var Sven-Olof Haglund. Ja. Gud har sagt att vi ska in och på kommunhuset och be. Ja, jag ska, ja, men tänk om muslimerna kommer, säger ordförande. Ja, det får vi svara om vi har frågor åt oss, sa jag. Ja, jag ska kolla om ett annat så får ni vara inne på mitt tjänsterum och vid. Men jag ska höra. Och så ringde någon om 14. Ja, ni får vara inne i gamla rådhussalen. Och ni som är från Motala, en gammal byggnad. Och det var toppen fint. Det var liksom som i slottet nästan. Som bevaras av det. Ja. Och dit då servera. Gud bara sa, varsågod. Så det var kanske 15-20 stycken från början och så vidare. Det var på bra många år. Men så blev det också stängde det till sist på grund av vissa saker som inte, ja, gick inte bra. Man lyssnade inte riktigt. Ja. Det är ju sådana här saker då. Ja, hur mycket blev vi då? Jo, då hade vi en begränsad tid givetvis. Vi kunde inte vara det hela förmiddagen. Ja, har vi kunnat kanske vara de här. När vi gick därifrån då mötte kommunalrådet Johan Andersson, hade numera riksdagsman för Sossan. Ja, så det liksom, de var med på det hela och även då så kom man liksom och ja, det här kan ni be för då, och så vidare. Vissa ena då. Ja. Och då är det liksom, hur länge blev vi då, hur blev vi och så vidare. Ja. Sen det var ju vissa saker, jag ska trötta med det. Sen var det en annan sak här då, som Paulus säger i Romarbrevet 8. Vad ni rättligen med ben, det vet ni inte, men anden manar och hjälper er. Ja. Och Paulus säger också, jag talar tungomål mer än ni alla. Och Romarbrevet 1 och 14, och Paulus står att den som talar tungomål, han vill i anden. Och jag vill be en ande, men jag vill också be en förstånd. Och så tänkte jag på 1966 så var jag i Filadelfiaförsamlingen i Örnsköldsvik. Det är Helge Gidon som var pastor där. på bibelskolan. Och då var David Clemens ettan som var då i pastorkyrkan i Helsingfors. Han var där och talade nådegåvorna och andens ord och här. Och så berättade han just det med att tala tungomål. Han hade då varit ute på en bilresa med fem stycken motorer satt i bilen. Bland annat så var det om det var i Brasilien eller Argentina. Simon Lundgren hette han som var missionär hemma. Han satt bredvid David i bilen och David körde. Och så blev det så, kom han in på ett dåligt samtal. Så David sa, jag har varit så irriterad, sluta med det här när ni byter det samtal. Så han sa liksom när han bodde i Tungeship, Halalakip och tog ett stadigt tag i rätten. Och tar ut alla tungotal. Och så säger Simon Lundgren, vet du vad du sa om det var på portugisiska eller spanska? Nej. Jo, nu slutar man prata om det här, nu pratar vi om någonting annat. Det sa David i tungorna. Ja. Så jag menar, det är inte så väldigt högt, om man nu får säga så, utan det är så enkelt. Anden är så enkelt. Och anden hjälper oss. Ja. Så är det. Ja. Var någon fler eller ska
jag tänker kanske
att
vi får bryta.
Ja, det, varsågod.
Tiden går ju aldrig så fort som ni vet. Vi behöver nästan bryta snart här nu för att få en fikarast. En kortare fika på oss. Det blir inte så lång på oss. Sen klockan 17 beräknar vi att vi har en timme fram till klockan 18. Och då blir det kaffe och smörgås. Och nu Peter blir det...
Lite enklare, men tar jag en clementin också.
Ja, det finns uppdukat där ute. Ikväll kommer jag att lyssna på Christer Nordin. Det ska bli spännande. Välkommen Christer. Och efter pausen så kommer Mårten Säter och tala om ett ämne som Lasse har berört lite grann av. Och det är det andliga skeendet ute i världen idag som bland annat berör Emergent Church och ja.
Mest faktiskt Willow Creek och Bill Hybels.
Bill Hybels och Willow Creek har ni säkert hört talas om. Och där kommer Mårten att berätta mera om. Och vi är så glada för Mårten och Andreas som är här och de kommer att sjunga och spela för oss också. Jobbar med LP i Linköping. Jättevälkomna också, så vi jobbar med. Vi ser fram emot det. Och vi får fortsätta med frågeställningar. Vi har ju rätt många frågor, men vi får se vad vi hinner med. Och i slutet av den här eftermiddagen då, innan vi går över på nästa pass, så kommer Ulrik från Vällingby och ger lite information om nätverket. Och det är så att man kan få skriva sitt namn. Det skulle man egentligen kunna göra redan nu. Och om man är intresserad av att veta lite mer om det här nätverket som vi har skrivit om och som vi som träffas, nu har träffats några gånger. Vi har varit med några gånger också. Är man intresserad av det, ett fritt nätverk i Sverige, så kan man prata med, ska vi säga med dig Ulrik? Alla vet vem Ulrik är. Ja, och så finns det en lista där ute och Ulrik kommer att ge lite information om nästa nätverksträff. Vi var ju i Göteborg sist då hos Siva där och ja, det var jättefint. Och så vi ser fram emot att få mer information om detta. Men då går vi till bords nu tycker jag, i Jesu namn. Tackar att du välsignar på honom. I ditt underbara namn.
Amen. Amen.